Mina damer och herrar, välkomna till Sportbladet 10 minuter. Tillbaks efter en veckas frånvaro och för sista gången får vi väl också ta erkänna.
Podden som inte håller vad den lovar.
Nej, det var väl ett rimligt antagande redan inför.
Ja, det är sant. För sista gången vet vi inte riktigt. Sista gången för säsongen.
Sista gången för säsongen är det. Vi ska utvärdera det här. Vi får ju säga som det är att det här var ju ett test.
Ja.
Så vi gjorde, vi hade planer på att vi skulle göra det fram tills den 1 juni. Sen hade vi då inte räknat in att du skulle dra iväg och bevaka landslaget hela sista veckan.
Det kom som en chock.
Ja, det kom som en liten överraskning för mig i alla fall.
Ja. Jag hade väl en aning om att det skulle ske. Men...
du kanske kunde ha sagt något.
Ja, det kan man tycka. Men jag tycker inte om att ha så tät dialog.
Nej, det uppskattar jag dig för. Nej, men så kände jag att det hade varit lite konstigt att ta in ersättare hela sista veckan. Så att vi inväntade att du skulle vara tillbaka på redaktionen. Och sen så får vi helt enkelt spela in ett sista för den här säsongen. Och så får vi hoppas att vi kommer tillbaka hellre förr än senare.
Ja, det blir ju någon slags EM-uppehåll i alla fall. Och sen blir det ett semesteruppehåll när man ska ligga på stranden och dricka en kopp kaffe, som du vet att man gör på stranden. Och sen så kommer det ett OS-uppehåll också, för att det kommer ju så fruktansvärt mycket andra poddar nu i sommar.
Ja, det kommer komma en jävla massa grejer. Och sen ska jag få vara föräldraledig dessutom.
Ja, det är en chock för oss alla det också. Du kunde ju sagt något.
Hur som helst, det har varit väldigt roligt. Och vi har ett program kvar att göra. Och det kommer förstås handla om José Mourinho.
Ja, det brukar ju göra det de gånger José presenteras av någon ny klubb. Det finns en anledning, eller en... ja, det är väl ingen slump att man vill prata om det då?
Nej, och det finns ju jättemycket att säga. Vi var redan stått i en tv-studio och pratat om det tidigare idag. Men vi blev inte riktigt färdiga. Det kan vi väl hålla med om?
Ja, det kan vi hålla med om. Vi blev avbrutna där, för det var någon slags prinsdop eller vad det var. Det är tydligen något litet barn någonstans i Sverige som är lite mer värt än alla andra barn i Sverige. Så att, då fick man avbryta.
TV-redaktionen @aftonbladet.se kan man väl höra av sig till.
Exakt.
Om man har synpunkter på att en Mourinho-sändning blir avbjuden för att något av kungens barnbarn ska få sin arvsynd borttvättad från gässan.
Exakt. Han har ju döpt några barnbarn nu. Kan de inte nöja sig nu?
Ja, jag tycker
det. Nu får det räcka.
Jag tycker det är trams.
Stoppa produktionen.
Jag tycker det är trams.
Jag håller med.
Det tycker jag. José Mourinho i alla fall. Ja, det som kommer till huvudet först, det är ju: när spelas första Manchester derbyt?
Ja, och utan att kolla det här, så visst fasen möts de på försäsongen i Kina.
Ja, det gör de dessutom. Men det kommer ju vara som det alltid är, ganska lättsamt. Det kommer inte sägas någonting speciellt på presskonferenser. Det är ingen press på spelare.
Zlatan kommer inte vara med.
Zlatan kommer inte vara med och spela. Utan det kommer vara liksom... Iheanacho kommer väl vara den största stjärnan som spelar i den matchen, skulle jag tro. Det är som det brukar vara. Så att den tror jag inte vi ska ha för höga förhoppningar på. Men däremot, första mötet i ligan. Pep mot Mourinho. Zlatan mot Mourinho.
Zlatan med Mourinho. Zlatan mot Pep.
Ja, Zlatan mot Pep. Nu är jag ute och cyklar som vanligt.
Zlatan har bara fiender, så att du är faktiskt helt rätt ute.
Ja, men Zlatan mot Pep. Ja. Mourinho mot Pep. Det är så kittlande så att jag vet inte. Hur många journalister skickar vi bara tre mötet?
Det återstår att se. Det kommer bli krig om vem som ska ha Zlatan-korrerollen i Manchester också, om det blir en sån. Eller om vem man ska tåga upp från London varje vecka. Det blir också intressant.
Ja, vi får sätta en sån här liten GoPro på honom för alla tågresor.
Exakt.
Skaffa tågbloggen och han kan gnälla över
förseningar och annat.
Den brittiska tågnäringen. För visst är det så att
ska vi hamra fast det? Ja, jag tycker faktiskt att vi kan göra det nu. Nu kommer ju rykten om Kina och att Milano fortfarande lever, men det brukar ju bli så när det personliga kontraktet ska förhandlas. Då är man helt plötsligt stekhet på alla möjliga sätt.
Äldsta tricket i boken.
Precis.
Och det slår nästan aldrig fel.
Nej,
du ser det på varenda övergång. Så det dyker alltid upp ett alternativ lagom till att det ska förhandlas personliga
kontrakt.
Det ser ut
som klart. Oj, det var inte klart. Jaha, men det betyder att det är klart. Så att,
ja. Vi brukar ta det som bekräftelse.
Ja,
det var väl rätt, det var inte nyligen som vi helt enkelt tog det som bekräftelse. Jag kommer inte ihåg vilken övergång det var. Jo, men det var väl han junioren Ousmane Dembele som alla
Dortmund,
visste skulle till Dortmund.
Ja.
Men nej, Liverpool seglar upp sista dagen och sen klart.
Och sen klart för Dortmund.
Där tog vi det helt och hållet som en bekräftelse på att han var klar.
Ja, och sen rullade den in. Så vi får hoppas att det är samma sak, för det vore ju roligast om Zlatan gick till Manchester trots allt. Det får man ju säga.
Utan tvekan. Kommer du lägga in din namn i hatten för att bli Zlatan-korre?
Kommer inte göra det, tror jag. Erik Niva brukar förälska sig och tala lustfyllt om städer som Manchester och Newcastle. Men vi som har varit på de platserna, vilket Erik också har varit, men som varit där i lite mer emotionellt nykter tillstånd, vi har inte riktigt samma inställning till skorstenar, tegel och allmänt fulla britter klockan 5:30 på eftermiddagen. Så att, nej, jag har också varit på resa till Rådos. Då vet man att den delen är uppdelad i två öar, den ön. En för britterna och en för de övriga turisterna, för att de vet att britterna skulle skrämma bort de övriga turisterna annars. Ja. Så finns en del av ön där man solar och en annan del av ön där man dricker bärs under soltak för att man är så kritvit så att det är livsfarligt att vara mer än 5 minuter i den grekiska solen.
Nej, men Manchester är ganska trevligt, tycker jag.
Det finns... Är du med i hatten alltså?
Nej, det är jag verkligen inte. Jag jobbar inte ens för den redaktionen.
Nej, så är det visserligen. Det kommer göras poddar om det här också.
De kommer jag göra.
Ja.
Men, nej, men jag har haft det kul i Manchester. Det ska jag känna. Jag har också varit väldigt nära på att åka på stryk i Manchester.
Ja, det förvånar mig inte. Du har varit nära att åka på stryk vart du än befunnit dig av någon konstnärlig.
Ja,
du har den framtoningen.
Jag vet inte vad det beror på. Men de lät i alla fall bli för att det var min födelsedag.
Ja, var det så?
Ja.
Vadå, du bara, it's my birthday, it's my birthday. Ja. Nej, sa du det?
Ja, typ.
Det sjukaste jag har.
Ja, jag vet inte riktigt hur det kom sig, men okay, det kom fram i alla fall i den högst hotfulla situationen att det faktiskt var min födelsedag, vilket det var.
Ja. Kan du inte berätta varför du slutade med MMA också? Tycker det är en fin historia.
För att jag fick stryk.
Ja, exakt. Jag älskar det. Det här gör ju ont.
Ja. Precis. Jag klappade av fastän det inte riktigt hade behövts kanske, för jag tyckte det var lite obehagligt. Men
alltså, jag är helt med dig. Jag hade inte ens gått in i den där ringen. Så att jag är helt med dig där.
Det var inte ens ring.
Fin historia.
Ja. Hur som helst.
Vad tänkte du innan du gick in? Du tänkte, det här ska bli kul.
Ja. Men det var kul.
Ja.
Fram tills att
det gjorde ont.
Men tillbaks nu till ämnet, Patrik. Det här var inte det vi skulle prata om.
Men det är sista avsnittet.
Ja,
vi får bjuda
på det.
Vi måste krydda det med lite personliga historier.
Men Zlatan i alla fall. Och det känns ju som att det finns väldigt mycket att förlora för Zlatan. Och det är det som gör det här kittlande också. Det här är ingen safe flytt. Det här är liksom sportsligt fortfarande väldigt, väldigt intressant. Och en helt ny utmaning. Och alltså det är den största fotbollsscenen som finns i världen. Och den har han faktiskt ännu inte erövrat. Och det har han chansen att göra nu. Och det tycker jag känns så otroligt spännande.
Ja, och sen är det inte som alla hans flyttar sen Ajax också. Alla hans flyttar har ju skett till det bästa laget, på mer eller mindre. Mm. Och det har varit fungerande miljöer där liksom PSG fick han bygga upp. Men det var inte så att franska ligan kändes som en större utmaning när han gick till PSG med hand i hand med Thiago Silva och sa hej till Javier Pastore när han kom dit. Liksom. Det visste man att det skulle gå bra. Den här gången så är det ett lag som inte fungerar, det är en klubb som inte fungerar, det är en ny tränare, det är en identitetskris. Det kommer ligga på hans axlar och styra upp det här på planen. Så är det. Han kommer ju vara den enskilt viktiga spelaren. Man kan prata om Wayne Rooney i all evighet, men han kommer liksom inte ha det ansvaret som Zlatan kommer på sig. Nej. Och alla brittiska journalister sitter ju och vässar sina knivar och hoppas någonstans att det här ska gå åt helvete så att de bara kan sticka ner honom en sista gång. Så är det ju.
Ja, verkligen. Och bara den clashen blir ju intressant. Alltså den brittiska liksom mediekulturen och Zlatan. Han som ju håller på sitt privatliv och som har fått det respekterat väldigt mycket av oss, utav italienska journalister, utav spanska och franska. Även om den franska journalisttraditionen är ju ganska, kan vara ganska hånfull mot personen, men privatlivet är ändå rätt förskonat. I England existerar inte det här. Och de betalar liksom jättestora pengar till anhörigas anhöriga för att berätta om skitgrejer. De avlyssnar telefoner olagligt. De gör precis vad som helst för att komma hela vägen in.
Så är det, och det är intressant med Helena Seger, så kommer ju, hon är ju någonting som ingen annan fotbollsspelare har. Hon är väl 10 år äldre än Zlatan. Hon är en kvinna, hon kommer, det kommer vara superintressant för de brittiska tidningarna att dissekera henne. Hon har ju blivit lämnad i fred, vilket hon såklart ska få bli i alla år. Men i Storbritannien självklart, så jobbar man inte efter etik och moral riktigt.
Verkligen inte.
Så det kommer bli väldigt intressant. Det kommer också skriva så mycket snaskiga historier, så att det bara stålsätta sig och inte tro på allt man läser, minst sagt. För det kommer bli väldigt intressant också att se. När Zlatan satt på presskonferensen igår, så pratade han mycket om att han tycker att det är roligt att läsa allt som skrivs nu. Han tycker att det är roligt att hitta råttan, den som snackar. Det har ju läckt. Så är det ju tveklöst. Vi har också fått reda på saker som kanske inte var meningen att vi skulle få reda på. Och han är ju på ständig jakt efter vem det är som läcker i hans entourage. Nu kommer inte ens någon behöva läcka, för han kommer hitta på historier. Och bara hur han ska hantera det blir ju fruktansvärt intressant.
Och jag menar andra personligheter. Vi har ju sett en Louis van Gaal till exempel den här säsongen. Haft ett öppet krig med media från början.
Ja, han har ju hånat journalister och kallat dem tjockisar på presskonferenser och grejer. Så att han, ja, är ju, han, det finns ju ingen stil på den mannen tyvärr.
Nej, och det här är, och det är ju, men det är ju också ett framprovocerat beteende.
Ja, så är det.
Där det spekuleras hejvilt om precis vad som helst och ja, och som sagt, men framförallt just det tror jag Zlatan kan ta när det gäller han själv. Ja. Det spekuleras i om han ska liksom få kicken eller du vet, allt sånt här. Men när de kommer börja avslöja och mer eller mindre hitta på saker om hans familj, du vet, de kommer åka till Rosengård och berätta om uppväxten, du vet, hans döda bror som liksom verkligen fick liksom vara i fred, det var ingen där, det var liksom, vi rapporterade knappt om det. En sån sak hade ju, det hade ju varit överallt i engelsk press.
Alltså,
de hade inte haft någon som helst respekt för det. Det där blir också en intressant clash att följa.
Det kommer bli extremt. Det är nästan nästan den största utmaningen för honom. Kommer det bli att bara hantera det? Det har man ju hört många som har.
Och där är också maktbalansen annorlunda. Där har medierna väldigt mycket mer makt. Alltså de lägger spelscheman och presskonferenser och sådär. Det är liksom, det går ju efter Sky Sports schema det mesta. För att, Sky Sports journalister är inte snällare än någon annans.
Nej, de hittar väl inte på i alla fall.
Nej, det kanske de inte gör. Nej, det är väl lämnat åt några få publikationer, Daily Star och The Sun och så vidare. Ja, det vi känner väl alla till att de inte riktigt har rent mjöl i påsen alla gånger de där tidningarna. Men det blir också otroligt intressant att se den brittiska fotbollspubliken. Den clashen med Zlatans personlighet. För där, de brukar ju verkligen framhålla det att man ska, liksom, man ska vara hårt arbetande, man ska inte ta för mycket. Det finns liksom ett jantelagstänk verkligen, ja, kring den brittiska fotbollen. Att man ska vara den hårt arbetande Graeme Souness-typen, den jävla hårdingen.
Kolla på hela brittiska landslaget. Det är ju alla i, alltså, de har inte den där anfallsdivan, de har ju sällan haft det. Nu är det Harry Kane, Jamie Wardy som hela sin spelstid, båda två går ut på att de jobbar stenhårt. Mm. Wayne Rooney är också en arbetskrigare.
Divalater går ju aldrig hem.
Liksom. Nej, men finns det kan vittna om det.
Ja, men de som lyckas förena den här divalaten med att också leverera på planen, vilket vi har en Eric Cantona till exempel, blir ju hyllad och dyrkad på ett sätt som ingen annan. Så att det finns ju en för att, jag menar, på många sätt är ju England väldigt likt Sverige där, att man, det finns en föreställning om hur man ska bete sig, inte minst i maktförhållandet mellan vem som är bäst och vem som är lite sämre, att man ska vara ödmjuk inför sin talang och sin kunskap och sina framgångar, vilket ju Zlatan inte är alls. Och han anser inte att han ska behöva vara det heller, och det har jag full respekt för. Men kulturen, som ju inte har varit oproblematisk i Sverige heller. Det finns ju fortfarande rätt många som hatar på Zlatan.
Ja, det var fruktansvärt mycket för 10 år sedan.
Och jag menar, det tog ju honom ett decennium nästan. Ja. Att ens bli accepterad i Sverige. Trots att han redan för, ja men liksom 7-8 år sedan var den bästa fotbollsspelaren vi någonsin haft genom alla tider. Så var han ändå inte accepterad utom en väldigt stor del av det svenska folket. Samma problem ställs han ju för i England. Även om många har förstått hur briljant fotbollsspelare han är och att den här personligheten han har är också någonting som är liksom värt att hylla på många sätt, just eftersom han är en underhållare
Men jag tror också ett stort problem för honom just med brittiska medier har varit att de intervjuer som nått Storbritannien har bara varit skrivna intervjuer. Och så fort man skriver ner hans ord så ser han ju ut som den mest arroganta skithögen i världen. Så är det
tveklöst. Han säger ju alltid med en glimt i ögat.
Exakt,
och leder på läpparna.
Exakt, den kommer liksom aldrig riktigt igenom. Så att det kommer bli en, jag tror att de kommer bli positivt överraskade av hans presskonferenser också. För att han är ju en stor underhållare, säger jag. Och han har blivit faktiskt väldigt, väldigt bra. Vi pratade om det igår, att han har blivit väldigt, väldigt bra på engelska också. På just att få fram sitt budskap på engelska. Det var han faktiskt inte förut. Nu jobbar han mycket med sina one-liners visserligen och mycket inövat, tveklöst. Men han har lärt sig behärska det på ett väldigt bra sätt, vilket kommer gynna honom något fruktansvärt.
Han har ju blivit väldigt skicklig överhuvudtaget på att göra media och att få...
På vara över en timme sen och...
Ja, just det kanske inte var så...
Spela sitt maktspel.
Ja, visst är det så. Och där är ju Svenska fotbollsförbundet kanske inte... på rätt plats i hierarkin kan man väl anse.
Nej, vi ger väl en shoutout till presschef Niklas Bodell som kommer in och rycker på axlarna och säger ja, ni vet hur det är. Och så går han därifrån. De styr inte riktigt sin stjärna, minst sagt. Landslagschef Lasse Richt, som ju är först ut på plan efter varje landskamp med Zlatans jacka och klappar om honom och så går de ut tillsammans. Så att, ja, nej, det är som det.
Onekligen, men det finns ju inget annat att säga än att om det nu blir klart med Zlatan till United, vilket vi ju verkligen tror nu då, så är det ju det mest spännande alltså som har hänt svensk fotboll.
Sen han gick till Barcelona.
Sen han gick till Barcelona, ja. Så är det. För att flytten tillbaka till Milan, den var ganska safe den också. Det är klart att han gick tillbaka till Italien lite grann med svansen mellan benen den gången. Han hade en hel del att bevisa, men han gick
Milan samtidigt, hade lite problem.
Ja, men han gick samtidigt tillbaka till en liga som var svagare än den som han hade lämnat, som hade sjunkit väldigt mycket i
som
hierarkin.
Som kunde innan och utan. Och,
ja, och där, han redan var accepterad. Ja. Han var redan den mest älskade fotbollsspelaren bland italienarna.
Av utländska fotbollsspelare kanske man ska lägga till.
Ja, kanske av utländska fotbollsspelare. Ja. Men även absolut en av de populäraste i ligan.
Ja, absolut.
Över hela taget, jag blev väl utnämnd till det ett par gånger när han kom tillbaka till det också. Det är han ju inte i England nu, och det är det som är så spännande, att där ska han liksom inleda med att liksom vinna över en publik. Och det har han ju inte gjort sen, ja, men som du säger, sen han gick till Barcelona.
Han får börja om.
Ja, och jag är ju helt övertygad om att han kommer lösa det.
Ja, så länge han får vara frisk så tror jag han kommer lösa det.
Det är ju alltid förstås orosmålet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
José Mourinho då?
Ja, man hamnar ju på Zlatan när man pratar om José Mourinho.
Ja.
Så är det ju nu för tiden.
Ja.
Men det är intressant just hela statusförfallet både hos Mourinho och Manchester United. José Mourinho är ju inte världens mest aktade tränare längre. Nej. José Mourinho är ju inte de allra största klubbarnas första val längre. José Mourinho fick sparken av Chelsea. Han har en lite fiaskosäsong. Han har blivit ifrågasatt. Han har åldrats. Folk börjar fråga sig om hans ledarstil verkligen. Han är ingen klubbyggare, brukar vi säga. United sa ju nej till honom när de kickade. Eller kickade, Sir Alex Ferguson gick i pension. Så fick ju Sir Alex Ferguson själv vara med och välja, och han valde ju bort Mourinho.
Han fick inte bara vara med och välja,
han valde.
Han bestämde.
Ja, och han motsatte sig Mourinho, som verkligen ville bli den nya Sir Alex då. Var ju det man fick höra överallt ifrån. Och nu helt plötsligt så kommer de och bönar och ber till Mourinho mer eller mindre. Han har en fruktansvärt hög lön, väntar ett halvår på honom och så vidare. Ja, men verkligen bädda för honom. Så att det säger en del om hur mycket Uniteds rykte har sjunkit.
Och man ska komma ihåg också att det kommit ganska mycket rykten om att Sir Alex Ferguson faktiskt fortfarande har motsatt sig det här. Och att det har varit en hel del interna stridigheter kring vem som ska ta över efter Van Gaal. Och jag tror att Ferguson och ett par av de andra gubbarna på läktaren där hade velat se Van Gaal kvar en säsong till faktiskt. Det var det som...
Ja, eller Giggs eller någon annan som jag ändå försökt skola, men undrar vad han säger framförallt. Men United, förut var det ju grejen ingen är större än Manchester United. Problemet nu är att Manchester United kanske inte är så stort längre, och då gäller det att bygga upp dem igen innan man kan gå vidare med den tankeprocessen. Och sen vet man också under alla Sir Alex Fergusons år, så vet man att det var en som var betydligt mycket större än Manchester United, och det gick ju rätt bra också. Så att, ja. Kanske inte helt dumt. Men Ryan Giggs, vad fan, vad säger han? Liksom, han har fostrats in i det här. Det känns som han har liksom... Ja, men alla har ju väntat på att han ska ta över. Och så kommer det gyllene ögonblicket nu när han har möjlighet att gå in. Och så, nej, då tar vi in José Mourinho istället. Och eventuellt Zlatan på någon slags deal med någon assisterande managerkontrakt på sikt. Det är ett slag i magen på Ryan Giggs, så det skriker om det.
Känner han sig lite sviken nästan?
Det kan man väl nästan vara fullständigt övertygad om. Och det bästa för honom är nog att lämna nu fortare än kvickt och ta en klubb och försöka bygga sin tränarkarriär om man är intresserad av det.
Karma is a bitch.
Karma is a bitch. Ja, Ryan Giggs som person kan man väl vara ganska nöjd att det gick så här för, trots allt.
Det behöver tillföra något, tycker du, José Mourinho, som tränare till det här laget. Nu är det ett lag som känns, ja, men, alltså, som Van Gaal på något sätt har försökt bygga upp, men det känns ju inte som ett lag överhuvudtaget. Det känns som skitmycket halvbra spelare i en jävla röra.
Ja, det känns som när David Moyes kom så fanns det ändå vissa profiler kvar, men det känns som de inte accepterade Moyes överhuvudtaget och tyckte att han inte var redo den uppgiften, och på så sätt så fick han inte han en chans. Sen kom Van Gaal som skulle vara den här etablerade topptränaren, och han har ju bara skapat ett fullständigt kaos. Man ifrågasätter ju hur han mår mentalt nu för tiden, för det här fungerar ju inte överhuvudtaget. Memphis Depay får göra som han vill. Helt plötsligt efter ett halvår så bestämmer han sig för att ta in halva juniorlaget. Går väldigt, väldigt bra för vissa. Marcus Rashford har ju varit en supersuccé, men såg han inte det tidigare, var det rent desperat val. Och så nu så går man vidare, och så på ett sätt tittar man ju bort från Rashford. Det är inte de chanserna Martial och de här, när man tar in Zlatan och 34-årig anfallare. Då visar man ju också för talangerna att vi tror inte att ni klarar det här ännu. Ni får stå på tillväxt några år till. Vilket också är en märklig signal. Så att, som klubb så har de ju stora problem. Och då kan väl Mourinho komma in och med sin aura och sitt rykte som man ändå har fortfarande, och sin personlighet, och styra upp det där. Var killen som får all skit, var killen som kan ta emot all skit. Och sen kan alla andra bakom jobba lite lugn och ro och försöka få den här skutan på rätt köl igen. På så sätt känns han ju som helt rätt man för det. Sen är det ju, de går ju ifrån en massa United-principer, och det de stått för tidigare kan de ju kasta i papperskorgen nu, för att nu är det nya tider, tveklöst.
De har redan den högsta lönebudgeten i Premier League, tror jag. Den blir inte lägre när Zlatan kommer.
Så är det, och de har snurrat en del pengar också på diverse köp och annat. De har ju förköpt sig så det skriker om det, betalat överpriser och så vidare.
Man har lyckats sälja faktiskt ganska, så att de har inte gjort några stora ekonomiska förluster just på spelarköp och sälj.
Nej,
men lönerna däremellan, en Falcao hade ju rätt så hög lön, och en Di Maria hade rätt så hög lön utan att leverera så mycket.
Och Martial borde inte ha kostat så mycket pengar, vidhåller jag fortfarande. Jättekonstigt att det genomfördes så sent. Och de har misslyckats med mer eller mindre allt de ville köpa däremellan, och de tog en Schweinsteiger från Bayern München som visserligen inte kostade någonting men kostade ganska mycket lön, och som nu inte ens fick plats i laget. Så att de har gjort det extremt dåligt värvningsmässigt på så sätt. Så att där hoppas man ju också att Mourinho kan komma in och styra upp det lite. Så får man se, jag hoppas inte att han sitter kvar i för gamla hjulspår, att han tar Zlatan och att han ska börja värva gamla favoriter på något sätt och hamna i någon slags Kenny Dalglish-grej. När han kom till Newcastle och köpte Ian Rush och John Barnes och värvade sina gamla polare och allt bara föll. Så det blir också intressant att se om han hängt med sin tid, José Mourinho.
Ja, det är väl ett frågetecken som ganska många har ställt, om man är en klubbyggare på det sättet, eller om han faktiskt är en manager man tar in när man har ett i stort sett färdigt paket som man kan krydda med Josés stjärnvärvningar och sen då
Och sliter skiten ur dem i två år
och vinner den där Champions League-bucklan, ja. Och vinner den där ligan, för det gör man ju, ja. Med José Mourinho, han har ju vunnit mer än väl någon annan tränare.
Det är väl det United också är ute efter. Någon som snabbt tillbaka till toppen, och sen när de väl är där igen, då kan de andas ut och börja bygga och försöka göra om det där de skulle göra efter Sir Alex, men inte göra alla de där misstagen igen.
Tycker det låter som en farlig strategi.
Ja, men en desperat strategi ska jag säga. Men om jag satt i United-ledningen skulle jag förmodligen gjort precis samma sak.
Mm. Det blir onekligen väldigt spännande att följa, och presskonferenserna nästa säsong kommer ju inte bli sämre. Även om man kommer sakna Van Gaal, han hade några episka...
Han var stark.
Han hade några episka presskonferenser. Ja. Help yourself to the wine and the mince pie. Och så går han.
You fat man.
To my friends in the media.
Ja, han var en, man får väl hoppas att han är kvar i någon annan roll på något sätt någonstans kring brittisk fotboll.
Ja, det är svårt att se det efter den här sessionen, men det finns så väldigt mycket spännande. Hörru, nu har jag inte pratat om någonting annat, och klockan har ju dragit iväg alldeles för långt här, men det är ju det sista avsnittet vi har. Jag har inte ens
gör koll. Vad vi vill idag.
Ja, jag har inte ens koll på vad det är jag spelas
nej, jag struntar
för,
i det.
För sport ikväll.
Jag struntar i det.
Jag tror inte det spelas som sport ikväll.
Intresserar mig inte överhuvudtaget.
Eventuellt någon allsvensk fotboll.
Intresserar mig inte. Det är landslagsdag imorgon. In i bubblan. Nu kör vi mot EM. Det blir match i Malmö på måndag är det va? Sen ner till Båstad och sen till Paris och Pornichet.
Vilka är det de möter på måndag?
Slovenien. Vågar jag gissa.
Slovenien.
Sen möter vi Wales på Friends Arena. Biljettförsäljningen går katastrofalt dåligt. Svenska fotbollförbundet har startat en app för att öka biljettförsäljningen, men tar 20 kronor betalt för de som vill vara i appen. Det är också en intressant strategi.
Mm. Jag kan avslöja att det är Division 2 fotboll idag.
Ja, Kalle Karlsson är igång.
Faktiskt inte. Det var Division 2 södra Svealand som har matcher idag.
Han är östra Svealand.
Norra Svealand,
Kalle Karlsson. Och Karlberg.
Och så en massa vänskapsmatcher i fotboll som väl är sådär spännande. England-Australien kan man ju ta en titt på. Jag vet inte, Jamie Vardy skulle gifta sig idag va? Så att han var inte med.
Men Rashford ska väl debutera nu på Stadium of Light, tror jag det är. Samma arena som Wayne Rooney gjorde sin Englands debut på. Det tycker en brittisk press betyder att det kommer gå kanon.
Ja, precis. Daniel Sturridge drog ju på sig en skada som han skräm. Alltid gör när han kommer till landslaget. Alltså, jag läste någonstans att det var hans femte skada som han har dragit på sig på landslagsträning. Och Roy Hodgson är inte jättepopulär i Liverpool.
Måste göra en Ljungberg ju, då att de inte fattar det där. När man åker till landslaget, man tränar inte. Nej. Man spelar, man
har migrän.
Inte. Man har migrän och man ligger och kör rehab i poolen. Exakt. Juniorer.
Men Marcus Rashford, det snackas att man ska få 90 minuter ikväll mot Australien. Det är jävligt spännande.
Ja, det blir otroligt intressant.
Nej, men han skulle ju kunna spela till sin bänkplats till EM. Det är ganska mycket snack om att... Han skulle vara med nu då i uppladdningen, och sen så ska ju den här truppen bantas ytterligare lite att han skulle försvinna. Men med Daniel Sturridge skada så finns det ju en öppning att Marcus Rashford blir en av dem som faktiskt får stanna och vara med på ett EM.
Men säg att han gör två mål nu, då kommer han vara tvungen att ta ut honom. Så är det ju.
Det blir nästan så. Ja, med tanke på att det finns en vakans då.
Och en populistisk brittisk press som kommer trycka på för det.
De är bra på att bygga sina stjärnor.
Så är det. De trycker inte ner som vi i svensk media gör i Erkan Sängen.
Ska vi säga någonting om det här?
Nej, det kan vi inte göra. Eller jo, en sak kan vi säga som vi tycker är rolig. Erkan Sängen, för er som inte hängt med, gick ut i hård mediekritik och tycker att medierna ska lyfta landslaget, inte trycka ner dem och inte dela ut någon kritik mot landslagsspelare inför matcher. För
vi är det enda landet som gör så, sa han ju också. Det tyckte jag var intressant.
För att på så sätt att lyfta spelarnas självförtroende. Och sen tycker jag det var intressant för att två minuter innan satt Erkan Sängen och slaktade Hammarbys Nanne Bergstrand och sa att Hammarby har aldrig spelat sämre, aldrig spelat tråkigare, och det är slut snart för Nanne, så Erkan. För att två minuter senare säga, nej men det där med kritik, det är ingen bra idé.
Ja. Glashus och stenar och sådär.
Ja.
Sen så skulle man ju tydligen inte riktigt citera honom på de orden heller, för att det var inte riktigt så han menade.
Enligt Lasse Richten, han tog upp det på eget initiativ här, kan säga. Så att, men Lasse Richten är också en profil. Jag såg att Offsides Anders Bengt som var ute här om dagen och krävde hans avgång. Det tycker jag var intressant.
Du, tack för den här våren.
Ja, tack själv.
Tack för att ni har lyssnat. Det har varit väldigt kul att göra den här. Vi hoppas att vi är tillbaks snart.
Ja, det är vår absolut ambition, skulle jag vilja påstå.
Ja, så är det. I en hörlur nära dig. Puss och kram.